Från D-Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Gott nytt år, äntligen 2024, ett nytt blad, nya möjligheter, och därför vill vi från Digitalpodden bjuda på lite nyårsraketer. I det här specialavsnittet så har vi på redaktionen tagit fram spåkulan och listat våra hetaste spaningar framåt. Det blir allt ifrån underhållningsbranschen, elektrifiering, försvarsindustri med mera. Jag heter Ian Strömsvits, nyhetschef på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investering och digitalisering av det svenska näringslivet.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Ja, då står jag här i studion återigen med DIS, numera utvecklingsredaktör. Men ni kände ju honom som reporter på D-Digital-tiden. Henrik Ek!
Jajamän.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Sitter du med nyårslöften? Har du något sånt?
Nej, så långt har jag faktiskt inte kommit än.
Nej. Brukar du ha det då?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Du brukar åtminstone inte hålla dem, tror jag.
Nej, inte jag heller. Det brukar gå snett. Kommer jag hade någon så här att jag skulle ha så här jovialiskt år typ. Så här, jag tänkte jag skulle bli någon så här Edvard Blom-figur. Jag har säkert stått och snackat om det tidigare digitalt på den. Äta väldigt mycket, och det blev istället att jag tränar väldigt mycket. Men nu kanske det blir jovialiskt 2024. Det har jag redan börjat i alla fall innan årsskiftet. Det blivit väldigt mycket pepparkakor.
Ja.
Men nog om detta, nu ska vi spana framåt. Och vad tänker du på inför 2024?
Ja, jag tänker på AI. Föga förvånande kanske.
Gör du också det? Hur mycket då? Det är så här, det var, man brukar prata om att så här, män tänker på romarriket.
Ja. Nej, jag tänker väldigt lite på romarriket faktiskt.
Den här hur mycket tänker man på AI?
Ja, det är ju flera gånger om dagen.
Ja.
Men jag tänker att det måste hända någonting, för jag tycker att vi står och stampar.
Absolut.
Även om det bara har gått ett år eller vad man ska säga, så tycker jag att det är överhypat vid det här laget, och jag skulle vilja se någonting helt annat. Och det är som att många just nu försöker liksom forcera in sina egna verksamheter i det som OpenAI kan erbjuda med ChatGPT.
Det är ju otroligt många som har varit typ 90% av alla Fortune 500 bolag som har liksom använder ChatGPT på något sätt och sådär. Det är ju liksom, man tittar på statistiken i någon så här, av vilka stora språkmodeller du använder, så är det typ olika versioner av ChatGPT.
Ja.
Typ, och så har man inte lite del med så här någonting annat. Ja. Men inte mycket så här.
Och då är det ju bara för att testa, för det är ju omöjligt att en och samma Open AI generella liksom generiska tjänst ska kunna passa alla Fortune 500-bolag eller för den delen svenska småbolag. Det är ju bara, det är orimligt. Och då kommer vi in på det som är då den spaningen, att vi måste börja finjustera, fine-tune de här AI-modellerna, eller använda tekniken Retrieval Augmented Generation, som ju då är det här lagret som ska göra språkmodellerna faktabaserade. För det är ju någonting som är bedrövligt idag. Och de här modellerna kan ju bara språk. De är språkmodeller, de har ingen fakta. Den eventuella fakta den spottar ur sig är ju en slump i princip.
Men, okvalificerade gissningar.
Ja, verkligen okvalificerade gissningar. Och då ska då RAG, RAG, Retrieval Augmented Generation, vara den här kunskapskällan som du som då tankar in all din data i. Och det här måste ju bolag äga. Det här kan inte, du kan inte ladda upp det här hos OpenAI och hoppas på det bästa, för att gör inte det. Man kan inte lita på det bolaget på det sättet.
Nej, det har vi sett sen. Jag tycker ju så här fortfarande att det är så här, ja, det var det här stora dramat som hände. Men och så var det snack om så här, nu kommer kunder börja söka, men nej, det verkar inte riktigt ha hänt så mycket där.
Nej. Och vi ser att Google försöker, Microsoft försöker med sina, i Googles fall den här Duet AI, som då är hjälpen i work, deras liksom Word-miljöer som heter Docs och Sheets och sådär. Och det ser så himla fint ut när de, och enkelt när de demar det här, men det går liksom inte att använda dagligdags och tro att det ska hjälpa dig i din verksamhet. Nej. Du måste ju någonstans göra det här baserat på din data.
Nej, det blev ett så mycket så här novelty-projekt så här, där.
Ja.
Ser fint ut och sen så ska man sätta sig och använda det och så blir det inte så mycket. Och sen är det vissa saker som kanske hjälper på marginalen.
Det hjälper verkligen möjligtvis på marginalen, men hur mycket snabbare går det att skicka ett mejl när, för att den första meningen autogenereras?
Ja.
Det är liksom, det är inte där det stora skiftet sker. Det är inte det som är den här AI-revolutionen som vi pratar om, utan... Och det krävs lite investeringar i det här för att det ska bli bra. Om du ska fine-tuna en AI så bygger du på att någon som kan det här ska hjälpa dig att träna den här modellen med din data. Och det är inte busenkelt. Det är inte off the shelf än så länge. Så det kommer någon behöva bistå med och det är en liten investering. Ja, och då hjälper det inte att sitta med ChatGPT och bara liksom testa.
Ja, det har varit väldigt kul i alla fall att testa det senaste året. Men som sagt, nu vill vi se.
Ja.
Nu vill vi se leverans.
Nu vill vi se leverans och vi vill se bolag göra bra grejer med sin egen data och inspirera andra på det viset. För nu jag vill inte höra om en till ChatGPT-lösning.
Bara kontakta oss. Digitalet.se eller hitta mig i dagsbrevsvis på LinkedIn. Kom med dina härliga case, vi vill höra av er.
Japp.
Så det önskar vi inför nu.
Det
önskar vi för 2024. Tack för det, Henrik.
Tack.
Ja, då har vi fått in vår reporter Johannes Karlsson och du har med en jättestor spåkula här. Nej, men du ska spana lite i alla fall inför in på det här nya året 2024 som vi nu har precis startat.
Ja, exakt. Vi får väl se om den infrias eller inte. Men det jag valde ut som min så att säga, spaning som kommer... fortsatt dominera våra spalter, det är i alla fall det kriteriet jag utgått från, det är elektrifieringsbolagens fortsatta stålbad.
Oj.
Ja.
Så det är inte så här, det är inte elektrifiering, ja. Nu får vi se, berätta.
Ja, nej, men för att ge lite kontext till mina tankegångar så kanske ni har märkt, ni som läser oss ofta, att men verkligheten har ju liksom kommit ikapp många av de här nydanande bolagen som ju vill lösa ett av våra liksom allra största samhällsproblem såklart, att liksom minska utsläppen och vårt beroende av fossila bränslen. Men som sagt, pengakranen har ju... kanske liksom lite fördröjt jämfört med vissa andra bolag nu stryps rätt rejält. Vi har sett hur Volta Trucks, lastbilsverkare, gått i konkurs. Enride som håller på med eldrivna fraktsystem, de har tvingats till en rejäl inbromsning. Elmotorcykelföretaget Cake i akut behov av nya pengar. Det är lite oklart vad som händer med elflygplanstillverkaren Heart Aerospace. Kommer de lyckas finansiera upp sig? Elbostillverkaren Xshore sliter med att liksom komma på rätt köl. Bara för att nämna några aktörer här.
Och det är just
här.
De här verkligen kända. För vi har ju fått ett slags kluster liksom, elektrifieringsbolag i Sverige. Och mycket man säger så här, om det har varit kopplat till så här Norfolk har liksom satt elektrifiering på kartan i Sverige. Men samtidigt så har det ju kantats med problem.
Ja, exakt. Och intressant att du nämner Northvolt. Även den delen av industrin har det också rätt tufft just nu.
Ja, alltså, ja. De har svårt att dämpa upp sin produktion.
Precis, med batterier. Och det har ju liksom, som vi på det har skrivit om, en av deras storkunder, Scania, är ju lagom nöjda med att de drabbas av förseningar.
Står där och stampar, va? Vi behöver batterier nu.
Precis. Så, men allt det här, alltså, så fort vi går in i det nya året, det kommer ju inte försvinna, tror jag. Det är möjligt att det kanske kan göra det gradvis över 2-3 års tid om riskaptiten kommer tillbaka, men det vet vi inte än. Så liksom, den här typen av bolagsproblem är ju att deras vinster ligger kanske allt för långt fram i tiden jämfört med vad kapitalmarknaden vill ha idag. Och jag menar, vi har ju fått uppgifter om att liksom många av de här bolagen nu letar efter att liksom hitta en köpare som kan ta över driften, ingå partnerskap med mer etablerade bolag inom industrin för att på så vis kunna liksom komma ut med sina produkter på marknaden. Och de som liksom inte kommer lyckas med det här, att hitta de här partnerskapen, eller att deras liksom nuvarande ägare har tillräckligt djupa fickor att rädda dem igenom den här krisen, de lär ju få det väldigt tufft att kasta in handduken kanske.
Ja, för att om man tittar på det här klustret, om man tittar på Norfolk till exempel, de har ju så här försenat sina prognoser för produktionen, och då har de ändå många erfarna, till exempel Peter Karlsson, han jobbade ju på Tesla med liksom, fabriker. Så de har ju liksom den typen av bakgrund. Men sen har vi då andra elektrifieringsbolag. Det vet ett till exempel som jag bara, men varför tar ni in ännu en så här varumärkestyp människa? Även om det är väldigt intressant att jobba med varumärke för när jag vill ha försäljning. Men har man problem med att få upp de här liksom produktionslinorna och få igång fabriker? För det är det vi ser, de skjuter upp prognoserna år efter år. Nu ska vi leverera 400 båtar, bidder 25 liksom. Då behöver man ju se till sin industrialisering. Och nu verkar det snarare vara så här, nej, men då ska vi söka det externt. Och ta in så här, men då ska vi börja samarbeta med någon så traditionell aktör istället.
Mm. Nej, man kanske skulle ha börjat i den andra änden än vad det just
det, det verkar svårt att bygga fabriker. Men väldigt viktigt, för att annars så blir ju, ökar ju kostnaderna, fortsätter ju de att öka och investerarna tröttnar.
Exakt. Ja, nej, men det kokar väl precis ner till det, hur liksom stort tålamod investerare har med specifika bolag och liksom hur trovärdiga prognoser de själva kan ge. Och till slut så lär det väl tryta om man gång på gång måste skjuta upp sina planer och liksom ambitioner och sådär. Vi får väl se. Men jag menar, de som kanske lyckas hålla i och ihärdiga, ja, där är potentialen på sikt jättestor. För den här sektorn är ju liksom väldigt viktig för vår omställning. Så är det ju. Det är ingen snack om saken. Och liksom, det lär ju skapa rätt stora ekonomiska värden framöver. Det är jag rätt övertygad om.
Mm. Ja, det här, vi låter lite kryptiska, för det är också så här saker vi jobbar på som kanske kommer komma ut när som helst. Och under tiden, om ni hör någonting eller har något inspel eller så, har ni tänkt på det här, glöm inte bort att såklart tipsa oss, till mig eller Johannes här. Man kan också mejla till vår redaktions gemensamma mejl som är digitalaktiv.se. Man vill det, så hör av er. Tack för det, Johannes.
Tack.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja, då har jag fått sällskap i studion av vår reporter Marianne Gatzi. Nu så är vi i det nya året med podden, och då undrar jag såklart, har du något nyårslöfte för 2024? Är det något du håller i? Kör du nyårslöften?
Nej, jag brukar inte det. Men jag tänkte, jag ska göra några kurser. Jag ska gå på några kurser i språk bland annat. Ja. Och lära mig kråla ska jag göra också.
Kråla? Mm. Alltså sim?
Ja.
Okej. Ja, men det låter bra.
Analoga saker ska jag göra.
Ja, mm. Intressant. Det låter ju lite som mitt nyårslöfte. Jag fastar alldeles för mycket i sociala medier. Det är fortsatt min kamp alltså. Och jag vill ju hellre sitta och läsa saker analogt, helst en bok, för då får jag bättre tankar och blir smartare. Så jag hoppas på det inför 2024, att jag kan fortsätta med den kampen.
Du har satt in skärmtid som jag gör. Jag har bara sociala medier på helgen.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det kanske är något, eller det kommer jag inte hålla, men mindre tid i alla fall. Ja, men nu ska vi inte stå och bluddra längre om det, utan vi ska ju spana lite framåt, och då undrar jag, vad har du sett i din spåkula?
Ja, jag tänker så här, nöden har ingen lag när hushållskassan tryter. Jag tror att hybridlösningar för streaming, så kallad HVOB, blir det nya.
Det var ett nytt uttryck.
Ja, och hybridlösning undrar man kanske också vad det är. Men med det menar jag alltså att man mot en lite lägre månadsavgift får ta del av innehållet, men då mot lite, att vara tvungen att se på lite reklam.
Och vi vill ju fortfarande bli underhållna.
Ja, precis.
Okej, och hur har du sett det här komma fram då?
Jo, men i somras då lanserade ju Disney Plus det här, den här annonsbaserade tjänsten i Sverige. Den ligger ju på lite, jag vet inte riktigt vad den ligger på, men den har ju då vissa nackdelar. Bland annat kan man inte ladda ner innehållet utan man måste streama det och så vidare. Och så är det den här reklamsnuttarna som kommer in, eller annonserna som kommer in. Mycket talar för att Netflix kommer att göra det här även i Sverige. De har ju lanserat det här stort i världen och i flera europeiska länder också, men inte i Sverige än så länge. Jag vet att HBO säger sig också överväga en liknande lösning, men jag tror inte de har introducerat något än, inte ens i USA. Och ja, varför gör man det här då? Det här går ju egentligen stick i stäv med vad streaming en gång var, liksom vad själva idén var, just att man skulle slippa allt det här när man hade den här annons eller den här prenumerationstjänsten då på den här plattformen. Men filmproduktionerna blir ju dyrare och kunderna får mindre i plånböckerna. Vad ska man göra helt enkelt?
Och bolagen måste visa vinst. Ja, då måste det ju komma pengarna någonstans. Men jag funderar ju också, det här skulle ju vara ännu mer omvälvande också för svenska mediebolag, säg TV4. Vad finns det för andra kanaler som är reklamfinansierade? Jag tittar för lite på linjär TV. Ja. Det skulle vara besvärligt för dem, tänker jag, om de får mer konkurrens där.
Precis. Det är någonting som jag också har tänkt på. TV4 har ju sin plus-tjänst då som är...
Just det.
Jag vet inte om den är helt reklamfri, men där får man ju se allting i förväg, ondskan och så vidare. Men ja, precis, det kan nog vara lite knepigt, för att det här kommer ju bli ett lyft för annonsörerna, för att på det här sättet så kan man ju nå fler kunder effektivare, och dessutom så kan man ju även styra annonserna för att hitta rätt målgrupp. Man behöver inte vräka ut, blaffa ut det på stora kanalerna, utan kan rikta in sig mer.
Men trenden är alltså att du betalar lite grann och sen så reklam lite grann.
Precis.
Nej, för att jag har ju testat några, det finns ju några som är så här helt gratis, där du inte ens behöver abonnemang och sånt där. Och då är det väldigt, väldigt mycket reklam. Alltså man blir helt tokig så mycket reklam. Det är långa, det kan man säga, 5 reklamsnuttar per reklampaus. Så att det blir man galen då.
Ja, nej, men det är som att se en film på TV3, eller om du kommer ihåg när man såg på söndagsfilmen på 4:an när man var ung. Då var det ju nyheter och allt, och så var det väder och så var det reklam igen. Ja. Nej, men precis. Jag testade något som hette Rakuten, tror jag det heter det. Rakuten TV. Det var brittiskt från början, nu är det under en japansk flagg, och det är precis som du säger, helt gratis, men då bombarderat med annonser. Men man kan hitta ganska obskyra filmer där. Så det tyckte jag var kul. Jag hittade till exempel Bret Easton Ellis Lustans lagar, som jag inte hittade någon annanstans.
Ja.
Så då stod jag ut. Men jag skulle nog inte kunna göra det liksom varje helg när jag vill se en film.
Nej, du måste ha högt intresse för att stå ut med den här reklamen.
Precis. Mm. Ja, men riktigt, riktigt mycket, så mycket reklamavbrott är det inte de här som kostar ändå en del. Och jag vet inte, jag känner ändå att jag tror ändå att svenskarna kan stå ut med det här. Så vi har ju ändå, nu levde vi länge under det som brukar kallas DDR-Sverige, där det bara fanns 1:an och 2:an, men sen så kom ju 3:an. Och då, ja, de flesta, det finns nog en väluppbyggd acceptans för reklamsnuttar, även om man inte liksom tycker det är jättekul. Men man har liksom hittat sätt att zona ut på något sätt. Men ja, med det sagt, så jag är fortfarande ett stort fan av linjär TV faktiskt. Jag tycker det är jätteavkopplande.
Ja, men det är superskärmigt. Jag har inte haft någon TV hemma på minst 10 år. Men så fort man är på ett hotell eller på något annat, så fastar man ju gärna med den där roliga TVn som man kan zappa runt i.
Ja, nästan lite meditativt.
Ja, det kanske är något att skaffa framöver.
Ja, vi får se vad vi landar i nästa år. Vad är din spaning då, Ida?
Ja, jag tror att vi har ju sett, det här har ju pågått nu i 1,5 år, det här liksom att man ska röra sig mer mot vinst och effektivisera och det här tillbaka till kärnaffären och sådär. Och det tror jag fortsätter, och det är ju det som kommer rädda vissa bolag. Vi har ju redan sett under 2023 vissa så här, de har ju inte lyckats ta in kapital och gått omkull och så. det lär ju fortsätta. Nu liksom så här, kapital dyrare och så vidare, sänkta värderingar, den här pandemieffekten som försvann och så vidare. Och vi har ju sett många stora varsel under 2023. Tusentals har gått från bolag som Spotify, Klarna och Kry och sådär. Och enligt sajten Layoffs, när jag senast kollade, då var det närmare 260 000 techjobb tror jag som gått upp under 2023. Mm. Även flera bolag som tagit in stora summor då har ju då tvingats gå kurs och sådär. Så det har ju varit ett stort slag. Så att min spaning går ut på att den som fortsätter att effektivisera och kanske bygga en ny typ av kultur, de kommer gå framåt. För man vill ju samtidigt se att de växer och samtidigt då ska leverera på sista raden och så. Och det har ju varit så här mycket så här slag om talanger mellan techbolag. Väldigt höga snittlöner på vissa håll. Vissa som har haft över 100 000 per månad i snittlön. Lite mer van journalist brukar tjäna. Och så det blir kanske lite tråkigare på kontor nu. Mindre liksom fluff, mer normala förmåner som så här friskvård, fruktkorgar, kaffe. En sån här sköna workshops eller att man har sån här office managers som, eller så här mycket liksom funktioner runt funktioner. Det var ju också det som Spotify, när de kom med sitt senaste stora varsel, så pratade de så här, men vi ska fokusera mer på de som verkligen levererar till våra användare eller de som producerar innehåll och mindre kring de här personerna. De har ju byggt upp en nästan enhörningsaktig apparat liksom, med väldigt många anställda och så. Och det kanske är också en så här typ av mognad också. Jag tänker att det är otroligt svårt att skala upp de här stora bolagen. Och som entreprenör så kanske du har ett visst fokus och sen så har du inte, kanske inte lika intresserad av andra saker. Och då kanske du liksom byggt upp en stor apparat medan du efterhand har kanske fått mer en så här mognad och insikt. Så här, vad är det för någonting som verkligen funkar? Behöver vi kanske inte behöver de där grejerna som jag var lite osäker på. Så då tänker jag så här, men den som slimmar bäst så att man fortsätter växa och göra bra saker helt enkelt och fortsätter komma med nya innovationer, uppfinningar och sådär. More bang for the buck tror jag gäller 2024. Mm. Så det är jättespännande vad som händer med ekonomin och utvecklingen och allt sånt där. För att har man fått koll på det där så vet man ju aldrig vad är the sky is limit. Nu fortsätter jag med en citat, men hoppfull i alla fall.
Ja, spännande.
Tack. Ja, nu är det dags för vår reporter Monica Nilsson Lysell att ta fram spåkorten. Vad tänker du på inför 2024?
Jag tänker på dual use-teknologi och försvarsförmåga och beredskap.
Mm, väldigt intressant. Det är ju fortfarande... Vi står här och undrar så här, vad kommer hända med USA till exempel och Ukraina och alla oroligheter i Mellanöstern och så. Det är väldigt präglar oss mycket nu. Så det är intressant att du tar upp det här.
Ja, jag tycker också det är intressant att blicka tillbaka lite när Spotify-grundaren Daniel Ek 2021 investerade i tyska försvarsbolaget Helsing. Då fick han mycket kritik, artister manade till bojkott. Sen kom tiden i kapp kritikerna. Nu under hösten har Saab gått in i samma Helsing till, och bolaget värderas 350% mer än när Daniel Ek gick in.
Mm, nu vill man mer prata om att det kanske är viktigt med försvar än just att det är någon slags krigsmateriell. Så.
Ja, och de i Sverige som har liksom försökt belysa den här frågan, det är bland annat Voice, Fredrik Hjelm, Krys, Johannes Schilt och MV Groups Mikael Karlsson. De har försökt lyfta potentialen vi har i den svenska startup-myllan. Och de pratar, jag har pratat en del med Mikael Karlsson. Han menar att det är inte bara krig, det handlar också om pandemin och att vi behöver ha en beredskap för alla former av kriser som kan drabba.
Verkligen, det kan ju vara oväder eller elavbrott eller vad som helst.
Precis. Så min spaning är att teknik som har ett användningsområde i fredstid men också en potential i krigstid eller andra katastrofer, det är något som vi kommer höra ännu mer om 2024. Börskurser för de här bolagen kommer nog fortsätta stiga, och jag tror att det är den här typen av bolag som kommer få mycket av investerarnas uppmärksamhet också. Mm.
Ja, det är ju också stora investeringar. Man tittar på statsbudgetar på olika håll som nu höjs för att förbereda. Det är ju liksom Sverige, Polen. Alltså det är ju, sker ju den här upprustningen på så många håll. Så då innebär det ju samtidigt också då att de här bolagen kan öka sina intäkter.
Precis, det finns affärsmöjligheter helt enkelt. Mm. Det är kanske en ganska mörk spaning det här, att utgå från att vi har mera konflikt och rädsla att vänta i vår framtida omvärld. Men jag vill avsluta med att spana lite bakåt. Vilka uppfinningar har vi fått som har utvecklats i krig? Jag hittade med kanske lite osäker källa, men till exempel bindor, konserver och silvertejpen har utvecklats i krigstid.
Spännande, så slapper vi ha använda fetvadd och återtvättbara lappar och sånt där. Låter ju vettigt. Och sen får man ju också tänka att om vi kanske bygger upp ett mer försvar, så kanske vi blir mindre sårbara också. Så att då kanske vi kan få leva i fred.
Det hoppas jag verkligen att vi får.
Tack för den här spaningen, Monica.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och det får avsluta vår nyårsspecial. För dig som är mer poddsugen vill jag tipsa om förra avsnittet med redaktionens utvalda flippar och floppar från 2023. Vad var bäst, vad var sämst? Väldigt kul. Och i flödet finns också senaste vitterbruset med fokus på hur AI påverkar världsekonomin och vad svenska bolag ska tänka på framåt inom detta. Med Anna Fölander, tidigare chefsekonom. Och nästa vecka är vi tillbaka i vanlig ordning med det senaste från techsektorn och redaktionens analyser. Så håll koll på oss på onsdagar, för då kommer vi ut med nya avsnitt av Digitalpodden. Kika även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorot och DIs ledarpodd. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och sen, om du vill sponsra den här podden, vilket vissa gör ibland, då mejlar du helt enkelt till sales.podcast@bonniernews.se. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peder Fällman, och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka!